Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och idag så tänkte jag börja en ny serie med radioprogram, en serie bibelstudier om Daniels bok i Bibeln. Det är en bok som har både söndagsskolelektioner och kryptiska apokalyptiska scener. Så det här kan bli väldigt spännande. Följ med de följande tisdagarna i Radio Maranata för att höra den här serien. Men idag så ska vi tala lite om kompromisser, om identitet och gränsdragning i den här serien som jag har valt att kalla för Ska vi läsa Daniels bok? Den 5 juni 2022, det var dagen då jag hade ett rörprogram i Radio Maranata som hette En nyckel till Daniels bok. Där jag gick igenom hela den här boken på en halvtimme. Vi ska ju naturligtvis gå lite djupare in nu i den här texten. Men jag ska inte repetera allt jag sa den gången. Då gav jag en slags introduktion och presentation av Daniels bok. Men om du letar rätt på den här En nyckel till Daniels bok i din podcast app eller på maranata.se så kan du höra hela det här programmet om du vill ha lite mer om det som handlar om vad för slags bok Daniel är. Men jag ska ge en liten kort version av fakta om Daniels bok innan vi går in på själva texten. Daniel hittar vi i Gamla testamentet bland de profetiska skrifterna. Efter Hesekiel kommer Daniel. Och vårt Gamla testament är ju lite annorlunda indelat än de skrifterna är på hebreiska. Och så läser den på hebreiska och har en lite annorlunda indelning. Och faktiskt så är inte Daniel bland profeterna i den hebreiska bibeln, utan han är i den delen som kallas för Ketuvim, alltså skrifterna, tillsammans med bland annat Saltaren. Jag ska inte gå in på varför det är så här eller vad som kan vara anledningen till det, men det är i alla fall så det är. Daniel, han profeterade på 500-talet, och den historiska kontexten, alltså var vi är någonstans i historien, det är väldigt viktigt för att förstå Daniels bok. Det var den babyloniska kungen Nebukadnessar som hade intagit Jerusalem, och han hade också tagit med sig därifrån väldigt många fångar. Bland annat då en grupp ungdomar från den kungliga familjen och furstarna i Juda. Daniel tillsammans med Hanania, Misael och Azaria var då fyra av de här. Och vi ska se idag att de här fyra, de togs upp i kungens hov som vismän, där de fick lära sig Babylons visdom och uppfostrades som goda babyloniska män. Men mitt under den här fångenskapen så förblev Daniel och hans vänner också trofasta emot Gud. Och den här boken handlar bland annat just om detta. Vad betyder det att vara trofast mot Gud? På vilka områden kan man kompromissa, och vilka områden är det omöjligt att kompromissa på? Och det är ett dilemma. Och det är ett dilemma som vi i vår tid absolut inte ska ta lätt på. Och jag tror att Daniels bok bland annat ger oss vägledning i den här frågan. Så låt oss se lite på det. Vi ska börja med att läsa kapitel 1. Eller vi ska läsa en del verser i kapitel 1. Vi ska försöka komma igenom hela kapitlet idag. Så vi ska gå lite fort fram här. Men vi ska framförallt ta oss tid att läsa texten. Så vi börjar med de första 7 verserna i Daniel kapitel 1. I Juda kung Jojakims tredje regeringsår kom Babels kung Nebukadnessar mot Jerusalem. Han belägrade staden, och Herren gav Juda kung Jojakim i hans hand, alltså i Nebukadnessars hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Nebukadnessar förde dem till sin Guds hus i Kinas land och satte kärlen i sin Guds skattkammare. Kungen befallde sin första hovmarskalk Ashpenas att hämta några av Israels barn från kungaätten eller av förnäm börd, unga män utan defekter som såg bra ut. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldéernas litteratur och språk. Kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat och av vinet som han själv drack. De skulle läras upp i 3 år och därefter tjänstgöra hos kungen. Bland dem var Daniel, Hanania, Mishael och Azaria av Judas stam. Men första hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Belteshazzar, Hanania Shadrach, Mishael Meshach och Azaria Abednego. Så långt texten då i Daniel 1. Och det första vi får veta det är alltså då att Nebukadnessar kom till Jerusalem och när han gjorde det så övergav Gud själv staden i hans händer. Och det är en lång historia om varför Gud tillät det här att ske, men kortversionen kan man säga är att Gud lät folket, Israels folk, få det som folket önskade. De hade övergett sin trohet mot Gud och de hade börjat tillbe babyloniernas gudar och därför så överlämnade nu Jahve folket till babylonierna. Så Gud ger Jerusalem till Nebukadnessar, men det är inte enda gången Gud ger i det här templet. Det ska du lägga märke till senare i kapitlet. Det andra vi ser det är att Nebukadnessar tar med sig ting från Jerusalem till Babylon. Han tömmer templet för värdefulla ting och tar med sig det till sin egen guds skattkammare. Och det här är ju en slags maktdemonstration för att visa min gud är starkare än din gud så att säga. Han tar från Israels gud och ger det till sin gud. Men inte bara det att han tar med sig ting därifrån, utan han tar också med sig fångar. Ungdomar som var av förnäm släkt, står det här. Alltså kungliga och förstliga unga personer. Och nu förs de till Babylon, både för att kunna vara en resurs för Nebukadnessar, men antagligen också för att fungera som gisslan så att inte judarna skulle hitta på någonting och göra något uppror och så vidare. Bland de här ungdomarna så var då Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. 4 ungdomar, antagligen runt 13-14 år gamla. Och lägg märke till att de här ungdomarna, de blir frånrövade väldigt mycket saker under sina då mest formativa år. Det är ju den här åldern som man vanligtvis gör sina ungdomsuppror och skapar sig en identitet. Och i det här tillfället så är det just identiteten som de blir frånrövade. För det första så nämns det att de förs bort från Juda, alltså sitt land. Det var ett land med sina städer, sin geografi, sin topografi, sitt klimat. Och man förstår att det här är viktiga delar av deras identitet. Om du till exempel inte bor där du växte upp så känner du säkert igen dig i den här känslan av att besöka din barndomsort. Eller om du har varit i utlandet länge så känner du känslan av att komma hem igen. Det är någonting speciellt, även om man inte riktigt kan förklara exakt vad det är. Och jag bor ju i Norge och här så är man väldigt stolt över sina vackra fjordar, sina höga berg, minat solen på sommaren och den vackra naturen överhuvudtaget. Och Sverige har ju också, vi har höga kusten, Norrlands skogar och Skånes slätter och så vidare. Och Israel har ju sin charm och sitt land betyder väldigt mycket. Och det här förlorade Daniel och hans vänner. Men inte bara det, de förlorar också sin kultur. För det står att de skulle undervisas i Babylons kunskap och visdom. De skulle alltså lära sig att tänka som babylonier. Och du kan ju tänka dig själv vad det skulle betyda för dig att läras upp i en annan kulturs tankesätt när det gäller familjeliv, arbetsliv, livsfilosofi och så vidare. Det betyder att man förlorar den man är, förlorar sig själv. Och för det tredje så förlorade de sitt språk. Det står att de skulle lära sig kaldeiska, alltså typ arameiska. Det var språket som man talade i det här området. Och Daniels bok är faktiskt delvis skriven på arameiska. Så det måste ha gjort ett ganska stort intryck på honom. Det var ett språk som han behärskade. Och jag kan tänka mig att efter en tid så hade det här språket blivit en så naturlig del av de här ungdomarnas språk att det var som ett modersmål. Och att språk är viktigt i en kultur och en identitet, det vet alla som tillhör ett minoritetsspråk. I Sverige till exempel så har samerna kämpat länge för rätten och möjligheten att tala och utveckla sina samiska språk. Och det finns andra minoriteter som också kämpar för sina språk. Och anledningen till det är att om man förlorar sitt språk så förlorar man också en stor del av vem man är. Och inte nog med det, de förlorade också sina namn. De hade namn som hedrade Gud Hanania, Misael och Azaria, men de fick namn som hedrade de babyloniska gudarna Sadrak, Mesak, Abednego och Belteshazzar. En del människor byter ju frivilligt sitt namn, men kan ju tänka dig om du inte längre fick kallas det namn som du har. Jag tror att de flesta har en tillknytning till sitt namn. Man vill inte bara byta namn. Det säger någonting om vem man är som människa. Eller om man vill byta så är det kanske också för att man vill bli mer av den man är. Och så till slut det här med maten då som man nämnde. Kungen bestämde att de skulle äta av hans mat och dricka hans vin. Och matkultur, det är naturligtvis en stor del av människors identitet. Vad är en svensk utan köttbullar, palt, surströmming, inlagd sill eller vad det nu än skulle vara. Och jag är en hel del i Rumänien och jag vet inte om en rumän som inte äter sarmale, salata de vinet, mitch och så vidare. Det är en stor del av deras kultur. Och tänk dig nu att du skulle försöka bevara din egen identitet i en liknande situation som Daniel och hans vänner. Du har ett nytt land, ny kultur, nytt språk, nytt namn och ny mat. Vilket av dessa hade du kämpat för? Hade du försökt prata ditt eget språk i smyg? Hade du försökt komma tillbaka till moderlandet eller någonting annat? Det intressanta är att Daniel och hans vänner, de väljer att kämpa för maten. Överraskande nog får man nog lov att säga. Vi kan ju läsa det det står då ifrån vers 8 till 14, så står det så här. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle behöva orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet hos förste hovmarskalken. Men han sa till Daniel, jag är rädd att min herre kungen som har bestämt vad ni ska äta och dricka ska finna att ni är magrare än era jämnåriga bland de unga männen. Då drar ni skuld över mig inför kungen. Då sa Daniel till hovmästaren som förste hovmarskalken satt över Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Gör ett försök med dina tjänare i 10 dagar. Låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungens mat och gör med dina tjänare efter vad du då ser. Han lyssnade på deras begäran och gjorde ett försök med dem i 10 dagar. Okej. Varför var maten så viktig för Daniel? Jo, det handlade inte bara om att han längtade efter det han hade ätit hemma hos sin mamma i Israel, utan det handlar om hans förhållande till Guds lag. Gud hade förordnat i sin lag att vissa saker skulle ses på som orena, vissa maträtter, vissa djur, bland annat sånt som gris och skaldjur och andra djur. Och dessutom så skulle de här djuren slaktas på ett sånt sätt att blodet rann ut ur kroppen, för man skulle inte äta blod. Och vi vet inte på vilket sätt som Nebukadnessars mat var oren för judarna. Kanske det var orena djur där, kanske det var blod i rätterna, kanske de var slaktade på fel sätt. Oavsett så var det för Daniel orent. Och varför han inte ville dricka vin, det vet vi ännu mindre. Det fanns ingen lag som sa att vin var orent. Det finns ord i Bibeln som talar mot dryckenskap, det är självklart, men inte vin i sig själv. Men de kanske tydligaste markörerna för vem som var en jude, när man var en jude, vad var det som var unikt med det? Av det som var synligt då? Dels var det ju det att alla av manligt kön var omskurna. Dels så handlade det om sabbaterna och högtiderna, de högtider man höll. Och så var det maten. Man åt inte oren mat. Och frågan är ju hur långt var Daniel beredd att gå för att inte äta den här orena maten? Och svaret är att det vet vi inte. Han framställde sin begäran och han var i alla fall inte beredd att backa för att han fick motargument mot sin förfrågan från den här hovmästaren. Han stod på sitt helt enkelt. Var han kanske beredd att dö för att slippa äta oren mat? Det vet vi inte. För det kommer inte till så extrema omständigheter. Utan istället, som vi läser, så står det att hovmarskalken gav med sig och gick med på att göra ett försök med dem. De skulle bara äta grönsaker och dricka vatten och under 10 dagar. Och vi kan ju fortsätta att läsa här hur det här gick. För det står ifrån den 15:e versen att efter de 10 dagarna visade sig att de såg bättre ut och var mer välnärda än alla de unga män som åt av kungens mat. Då tog hovmästaren bort maten de skulle ha fått och vinet de skulle ha druckit och gav dem grönsaker istället. Åt dessa 4 unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Det här ska jag bara säga som en parentes, att det är här det står igenom att Gud ger. I början så står det om att Gud gav Jerusalem till Nebukadnessar, men här står det att Gud gav kunskap och insikt. Vi läser vidare. När tiden var inne då kungen bestämt att de skulle hämtas fördes de av första hovmarskalken inför Nebukadnessar. Kungen talade med dem och det fanns ingen bland dem alla som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. De fick därför tjänstgöra hos kungen. Han fann att de i allt som krävde vishet och förstånd var 10 gånger klokare än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och Daniel blev kvar där ända till kung Koresh första regeringsår. Där slutar det här kapitlet. Så det gick ju bra. Fantastiskt. De var efter 10 dagar mer välnärda än de som hade ätit kungens mat. Så bra. Men vad betyder det här egentligen? Alltså, varför står det här? Och varför är det, hur, på vilket sätt är det viktigt för oss? För det första så handlar inte det här om en diet. Jag har träffat folk som säger att de håller Daniel-fastan. Det betyder att de bara äter grönsaker och dricker vatten. Det är inte grejen. Judarna fick äta kött. Judarna åt kött i sitt land. De åt bara inte orent kött. Och för att vara på den säkra sidan så verkar det som valde Daniel och hans vänner att bara äta grönsaker. Och om du vill äta en vegansk eller vegetarisk diet, varsågod. Det kan säkert ha sina fördelar på många sätt. Men gör det inte för att du har läst Daniel 1, för då har du missat poängen. Poängen är nämligen att Daniel gjorde ett val som handlade om hans identitet i sitt förhållande till Gud. Det var viktigare för honom att lyda Gud än att lyda människor. Och därför gjorde de som de gjorde. Vi äter inte oren mat. Det var deras ställningstagande. Och de var beredda att offra sin egen bekvämlighet för den här saken. Och nu är vi ungefär 18 minuter in i det här programmet. Och jag har bara berättat vad det var som hände. Men ingenting om vad det här betyder för oss. Vad är principen som ligger bakom det här? Vad är det vi kan lära oss av det här som kan vara viktigt för oss att ta med oss in i vår vardag? För de allra flesta kristna förhåller sig inte till ren och oren mat. Vi äter både skaldjur och gris. Det finns en del kristna som avhåller sig från blod. Jag ska inte säga så mycket om det och vad som är rent och orent och så vidare. Men faktum är att i det nya testamentet så flyttas fokus från den här maten som identitetsmarkör för Guds folk. Det är inte det som definierar vad vi är, utan istället så säger Jesus att det inte är det som går in genom munnen som gör en människa oren, utan det som kommer ut genom munnen. Inte att äta gris, men att prata gris, så att säga. Och han avslöjade då med det grundtanken bakom den här lagen. Varför är den här lagen given på det här sättet? Jo, det handlar om det här. Och det är den tanken som Jesus kallar sina följare att förhålla sig till. Så för oss så är inte kallelsen att gå till chefen på jobbet och be om vegetarisk mat. Gör det om du vill, men det är inte det den här texten handlar om. Texten handlar nämligen om att dra en gräns och att verkligen tänka över vad som är ens identitet i Gud. Jag växte upp i Maranata Och där hade vi mycket som definierade vår identitet som troende genom att det blev en kontrast mot den övriga världen. Det är så som vi som regel definierar en identitet. Vi gick på möten, vi sjöng, vi talade om Jesus, vi hade hemundervisning, vi missionerade, vi hade storfamiljer. Vi protesterade mot systembolag, mot porrbutiker, mot homomässor i Svenska kyrkan och så vidare. Det var vår identitet, det var ställningstaganden som man gjorde. Och det är till stor del fortfarande min identitet. Men vi lever också i en värld som begär av oss att vi ska lägga bort vår identitet. För att säga så, lägga bort vårt språk, vårt land, vår kultur, vår mat och så vidare. Och frågan är då, var går gränsen? Vad är vi beredda att ge upp? Och vad är vi inte beredda att lämna? Och där tycker jag att Daniel är en vägledning till visdom i de här frågorna. Visdom, inte ett facit, men en visdom. För det står inte i Daniel så här att en troende kan inte göra militärtjänst. En troende måste gå på möte 3 gånger i veckan. En troende ska klä sig på det här sättet. En troende ska göra så och så och så vidare. Men Daniels val är en vägledning för oss som lever i vårt Babylon. För det gör vi. Vi bor i Babylon symboliskt talat. Och vi pressas där till att assimileras in i Babylons kultur. Inte på samma sätt som Daniel. Han och hans vänner, de var ju i praktiken slavar. De var bortförda och de blev tvungna att gå in i tjänst och så vidare. Så fungerade stort sett i alla fall inte i västvärlden idag. Utan vi lockas, vi pressas, vi manipuleras att ge upp och förlora vår identitet i Gud. Och så var det också på apostlarnas tid. Aposteln Petrus, han befann sig i Rom och i sitt första brev så kallar han det för Babylon. Och han skriver där i sitt Petrus första brev hur man ska förhålla sig till vår tids Babylon. Och det är ganska speciell läsning, en utmanande läsning. Jag ska bara ta ett exempel i första Petrus 2, vers 1-11 där det står: mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig med själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem. Och här så talar Petrus om främlingskapet och han säger: håller borta från de kötsliga begären. Det är alltså inte orent kött och vin som är det stora problemet för Petrus, utan begären. De som Babylon låter strömma fritt. Och det är där Petrus säger att vi måste dra en gräns. Vi är främlingar här i världen och vi lever annorlunda. Samtidigt så säger han att vi ska uppföra oss väl. Han talar senare om att underordna sig överheten. Vi är inga vanliga gerillasoldater som försöker upprätta en milis för att ta tillvara kristna intressen. Vi kämpar inte på världens sätt. Vi är inte ens en demokratisk organisation. Och det är här vi som kristna måste ställa oss de frågorna som Daniel, Hanania, Azaria och Misael ställde sig själva. För vilka är vi egentligen? Vad är vår identitet och vad är vår kamp? Och hur ska vi kämpa den? Vad kan vi gå med på och var måste vi dra en gräns? Och jag kan inte ge något annat svar på den frågan än det Petrus själv sa. Några verser senare i samma kapitel, 1 Petrus 2, vers 21-23, så säger han: till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Så långt Petrus. Och Jesus, han är verkligen vårt exempel i alla de här sakerna. Hans gränser är våra gränser. Hans principer är våra principer. Hans identitet är vår identitet. Vi är förenade med en korsfäste. Och det här, det är det värt att kämpa för. Och förlora inte det här, därför att allt annat är sekundärt. Och det här betyder inte att vi ska flytta tillbaka in i gamla skyttegravar, att vi måste göra det som man gjorde det på 60, 70, 80, 90, 00-talet eller 10-talet. Men vi måste ställa oss frågan igen, vilka steg ska vi ta för att dra en gräns och dra en gräns mot världen, mot Babylon idag? Och vad är vi beredda att offra för det? Vilken bekvämlighet är vi beredda att lägga bort för att ta det steget? Vi vet det, att medelsvensson, det är inte Guds plan. Guds vilja är så mycket större. Och utmaningen är i vår tid densamma som den var för Daniel, att ställa sig själv den här frågan: vad är vår identitet? Vad är det för någonting som är orent, som vi inte kan gå med på? Och hur har vi tänkt att leva i den här världen? Hur ska vi kunna fungera i den här världen samtidigt som vi har den här visionen, den här drömmen, längtan och den här lojaliteten till Jesus Kristus? Det är en frågor som vi måste ta ställning till idag, och Daniel kan vara med och ge oss vägledning. Det var allt jag hade för idag. Följ gärna med nästa vecka då vi läser kapitel 2. Du har lyssnat på en podcast ifrån Maranata Podcast. Jag heter Paulus Eliasson och det här programmet har också sänds i närradio. Du kan komma i kontakt med Maranata-församlingen via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande. Att följa Jesus, vad det än må kosta dig. Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig? Den staden är död.